tips om man vill göra det. Det blir själva det som kallas postseminarium. Ni känner säkert till, ni har säkert hört, nu ska jag börja lite prata, att jag är samordnare och en av initiativtagarna till det här nätverket som kallar sig Kristen bortom Gud. Och jag hade tänkt att det här skulle bli någon sorts ganska så här abstrakt teologihistoriskt föredrag, men det kommer inte riktigt bli, utan det kommer bli ett exempel på en existentiell trosförståelse och hur man skulle kunna, hur man kan tänka som en variant av det här. För det är en väldigt bred grej. Och en konkret version, så att säga. Och vad vi då menar lite när man säger här bortom Gud, bortom det övernaturliga. Det som vi har sagt är ju inte, alltså man kan ju inte stå kvar i den kristna traditionen och ta bort ordet Gud. Det är liksom inte funktionellt. Men det handlar mer om att inse att Gud har kommit att stå för. Om jag går ut liksom och tar första person som jag möter på väg mot Brommaplan och säger så här, vad är Gud? Då kommer de säga att liksom 99% att det är någon sorts övernaturligt väsen som har skapat jorden. Och så, alltså den bilden. Det är så svårt att få bort. Det är liksom satt sig så hårt. Så att det är liksom bara det konceptet som vi tänker oss att vi måste gå bort om. Liksom, gärna vill. Se om det kan gå. Alltså. Så att om det här nätverket då lite kort i början. Om folk undrar så där. Vi är inte här, vi är inga ateistiska infiltratörer som vill underminera Jesus gudomlighet och stuckna kyrkan inifrån. Snarare tvärtom, snarare liksom att vad finns det då för språk som vi kan hitta för att vi tycker att det här är ytterst angeläget idag att fortsätta kunna berätta om och kunna stå i den här. Och kunna liksom som teolog då, de teologer som är med, att kunna använda allt vi har lärt oss. Exegetik liksom, och om Bibeln och liksom ha, inte behöva liksom kompromissa med, okej, nu lärde jag mig att det här liksom hur Bibeln tillkom. Kan jag verkligen tänka att det är liksom Guds eviga ord för alla tider? Så, nej, det är lite svårt. Liksom. Nej, men då behöver jag inte göra det. Så. När jag läste grundutbildning så tyckte jag att det var väldigt lite prat om den här typen av teologi faktiskt. Och det var typ 20 år sedan. Så lite tidigare tror jag än Petra så har det börjat försvinna. Den enda av dem jag kommer lista lite grann som togs upp då var Bultmann faktiskt. Och det skulle jag nog tro ganska mycket betyder på att han skrev på tyska och för de generationerna direkt efter andra världskriget liksom fram så här 1945-1970 så här, då var teologin fortfarande inte så. Jag tror att man är helt enkelt inte tog till sig det engelska i svensk akademisk teologi lika mycket. Man läste inte lika mycket på engelska. Ja, det är min misstanke i alla fall. Ja, jag går vidare. Okej, ni har sett den här bilden. Nu ska jag ha en liten fråga här. Ja, på inbjudningen liksom, eller på presentationen, då finns det ett foto av en staty. Nu ska jag kolla här om det är någon som känner igen vad den statyn gör där. Varför den är med. Om det var någon som reagerade på varför den är med. Nej. Då tar vi nästa. Honest to God 1963. Det är den statyn blir liksom det ikoniska omslaget på den här boken. Som utkom i mars 1963. Min upplaga som jag har, den är från augusti 1963 och det är 19:e upplagan. Och det här skapar ju liksom den här boken som var så här, som jag undrade så här, varför fick inte jag den? Det skulle varit det första jag fick i handen, eller i alla fall efter ett halvår på teologiutbildning, då skulle man fått den här. Jag hittade den i min pappas bokhylla. Han är så här smygteolog. Så han har samlat på sig lite sådana här grejer. Han är amerikan och hans uppvuxen i en metodistförsamling där den som var senior minister där, han hade doktorerat med till liksom handledare i Chicago, så att det var liksom lite så här, jag har det lite med mig i blodet kan man säga, eller liksom i mitt arv där. Och min morfar var pastor i Missionsförbundet, så det passar väl ihop då att jag står här. I den här boken så är det, alltså han ställer verkligen de relevanta frågorna mycket på hur man ska gå vidare. Och det var en stor, jättestor diskussion. Premiärministern i England fick liksom specialbeställa ett exemplar för att liksom, vad är det som händer? Vad är det folk snackar om? Jag måste veta. Och några frågor som är bland annat, som man visar i början, är pratet om hur bibliska pratet om Gud som up there, liksom, Gud ovan där. Att vi redan då har bytt, att det är ingen som förstår, liksom, det är ingen som förstår de texterna så. Det finns den här trevåningsuniversat, det är ingen som har det, det är ingen som tänker så. Utan nu, då som man tänker här är att Gud har flyttat från att vara ovan där till att vara up there, till att vara out there. En spatial förskjutelse som har gjorts nästan omedvetet, att man har förflyttat Gud liksom ut. Och veckan vill säga frågan om, är det verkligen, funkar det då liksom, ju mer vi funkar det, alltså är det inte dags att vi slutar att tänka de här spatiala? Och det kan jag bara hålla med om. Men nu känns det som att istället för de 50 år plus som har gått, så istället för att Gud har, istället för att vi har börjat ställa frågan så här, är liksom, okej, okay, det är inte out there heller, liksom, utan då har det blivit God everywhere. Det ska jag säga, det är där man har, då har man fortsatt att placera ut Gud någonstans utanför oss. Och det har blivit någon sorts panenteism, det skulle jag säga är vanliga. Så jag håller inte med att Marcus Borg är en icke-teistisk teolog på det sättet. Han är ju liksom mainstream panenteism. Liksom. Det finns lite Gud i allting. Liksom. Så, och det håller jag inte riktigt med om då, att det skulle göra. Utan det är den bild jag vill prata om, är en bild, en existentiell bild där liksom gudskonceptet är någonting som finns inom oss i väldigt tilläggsanda. Lite går igenom lite så här inspiration, grejer för oss när jag har gått igenom Paulus. Det var någon som sa här efter jag hade haft ett möte, så här, det känns så paulinskt det här vi gör. Det känns som man liksom har hela de här lärorna och nu måste vi liksom formulera oss på nytt. Och de här frågorna som jag citerade i den här inbjudningsreklamen från Bonhoeffer, om vad gör vi med, eller hur kan en religionslös kristendom se ut? Senare i samma brev där, då tar han upp från Galaterbrevet den här frågan om omskärelsen och säger så här, är det inte så att det här kravet på att vi ska tänka vissa saker om hur verkligheten är det inte som en mental omskärelse som vi ska avkrävas för att visa att vi hör till? Är det verkligen så vi behöver göra? Sen Luther, som Peter, alltså det, mycket av det här existentiella tänkandet utgår ju från Luther. Bla, 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 lite vet ni. Ja, den första existentiella teologen jag hört ibland och säga, jag tycker lite överdrivet kanske. Man kan säga att det öppnar i alla fall. Han är inte explicit Så, men för Luther är ju självklart att det finns en gud som har, som styr väder och vind, och han ber liksom spara, liksom rädda mig från åskvädret, liksom. Vi känner till den berättelsen, så det är liksom, det finns där, det är en gud som kan påverka saker och så. Så det är inte det som är, det är inget konstigt egentligen. Men det är ändå, han har ju en funktionell gudsdefinition i katekeserna om, som utgår ifrån liksom att det är ett ställningstagande för människan. Liksom. Det du förväntar allt gott av, vänder dig till din nöd, det är din Gud. Det är någonting väldigt bra att bygga vidare på för existentiella teologer. Och att det här genomgår, eller på många ställen så är det så att det här tro otro, det handlar inte om, alltså det är självklart att den här övernaturliga, ska jag säga, alltså det konceptet fanns nog inte då på liksom senmedeltiden, men att det är självklart att det är den guden som påverkar saker och gör så att solen går upp och är, allt vad det är. Ja, men det finns, det är inte det handlar om när det gäller tro och otro. Många lutherska påståenden om varför man ska leva i tro och hur otron fördärvar, de är helt meningslösa. Alltså det är nonsens om man tänker på det som bara försanthållande av en övernaturligt väsen, så har de ingen mening. De har mening för att de kan påverka människan. Ja, att det är en inomkristlig problematik där med tro och otro. Man kan fortfarande gå i mässan och bekänna allting men ändå leva i otro. Liksom. Så. Ja, nu har jag tänkt att göra en liten övning faktiskt. Nu ska vi skriva lite. För att jag tänkte att ni ska hjälpa mig. Vi ska definiera upp det här tillsammans. Först vad det kan vara. Vad en icke-teistisk existentiell gudsbild kan vara. Så tänkte jag först kolla en liten koll här. Det här är ingen kuggfråga eller någonting så. Men har jag rätt, skulle jag rätt påstå om jag tänker att de flesta som kommer hit känner på något sätt att era värderingar som ni har kring livet är någonting som ni identifierar som kristna värderingar. Är det liksom? Det är liksom, man måste inte tycka så, men jag bara, det är bara som en liten undersökning, så det finns inget rätt och fel på det liksom. Och sen är det liksom en lite sån grundfråga, grejen så här, hur vet vi att de här värdena är absoluta, rätta och sanna? Det har ju folk diskuterat ganska länge, sen Sokrates. I alla fall har vi den traditionen i väst, och ingen har lyckats lösa det problemet än. Så att jag tror inte att det går att lösa, utan sanningen är väl att det är, vi vet inte, utan vi tror. Så det första vi ska lista, vi ska skriva en liten lista här på lite ord som ni ska få ge. Det är, om ni tänker efter, sånt i världen, om vi använder ett icke-religiöst språk. Sådana saker som ni tycker att världen och mänskligt liv och liksom mänsklig samvaro och möjligheter till att få ett gott mänskligt liv avsevärt skulle försämras eller omöjliggöras om de försvann. Om de inte fanns. Hänger ni med? Jag kan ge ett exempel. Jag kan börja med ett exempel. Ärlighet. Jag tycker det är liksom en core-grej. Som världen... Det har blivit ett litet experiment att göra hela det här experimentet. Men det är en sån sak som jag tänker att mänskligt liv, tillvaron och allting, det skulle bli avsett mycket sämre om det här inte fanns. Det är liksom en grundgrej som jag tycker verkligen behövs. Så jag tänker slänga ut nu och bara ös på lite ord. Vi kör några stycken liksom. Så vi.
Rättvisa.
Solidaritet.
Empati.
Kärlek. Att inte det som kom som du mät.
Godhet.
Ja, det är väl luddigt, men vi alltså vad man lägger
det. Det är bra. Det.
Men det är bra. Ja.
Generositet.
Ödmjukhet.
Samarbetsförmåga.
Ja. Typiskt Gustav tagit så långt.
Respekt.
Integritet. Ja, vi skulle kunna hålla på ganska länge, tror jag. Och skriva upp den typen av. Är någon som har något som de känner måste med på listan? Till?
Tolerans.
Respekt, tolerans, ja.
Humor.
Jag vill absolut ha med förnuft.
Förnuft. Ja.
Innerlighet.
Ja. Det är som liksom, det är som ärlighet plus liksom, att kunna vara. Bra lista. Då ska jag ta den andra pennan här. Nu tar jag svarta pennan. Och så skriver en lista här på saker som man skulle traditionellt förknippa med, om någon kom med en så här, den teistiska gudsbilden som vi avkräver, som man liksom enligt en mer invant sätt att tänka kanske avkrävs en trosbekännelse på liksom. Då kan man ju säga liksom till exempel alltså det är alltid, alltså det är många grejer liksom, lista av mirakel, men om man tar liksom med Gud så är det ju skaparen, skapat i tiden liksom, någon gång i tiden skapare så här. Fler sen. Okej. Ja, det var lite klen, men det är inte hela världen liksom. Vi kan ju ta eller om man bara tar från liksom apostoliska trosbekännelsen, så kan man ju skriva upp liksom jungfrufödsel. Alltså om man ska vara konkret, för lite så här, det som är liksom min lilla grej som jag vill göra, det är så här att jag tror att kyrkan, eller jag tycker att kyrkan och kristna som pratar om sin tro förtjänar att tas på orden. Man förtjänar att och förväntas att tas på orden och förväntas kunna stå för det man säger. Då får man ju liksom fundera på hur och vad det man säger. Jungfrufödsel, skapat jorden i tiden, skriver jag liksom. Alltså det fanns en, någon gång så skapades jorden liksom. Jo, Gud skapade jorden någon gång i tiden. Några fler såna här grejer som vi tänker att man behöver göra. Gustav?
Ja, uppväckt Jesus på tredje dagen.
Ja, fysisk uppståndelse. Ja. Det är, ja, alltså man skulle kunna skriva trosbekännelsen, men det blir lite men om man liksom går ifrån en vanlig, alltså bara den grejen liksom som man säger så här, liksom existerar så här någonstans utanför oss på de grejerna. Själv eller jag kan inte skriva hela det, men agens är väl kanske det mest viktiga, en av de viktigaste begreppen där. Att man tänker att ja, men Gud har en självständig agens.
Men som man tar ett jobb nästan varje ord. Alma.
Jo, det var jättebra. Absolut, absolut. Allmakt.
Treenig.
Ja. Ja, alltså, ni fattar grejerna. Så det som jag tänker så här, det är liksom de här grejerna är inte det man vill ha. Det är de här grejerna som man har listat som behövs, de här grejerna för de grejerna för dem. Alltså behövs den här liksom att man tänker så här måste det ligga till i verkligheten med de här artistiska gudsbegreppen, behövs de för att man ska tycka att det här är sånt som är av viktigast, av liksom absolut helig vikt för mänskligt liv. Det är liksom det som är frågan. Jag vet att den så att säga följde frågan på det blir ju så här svar, nej, men hur blir det där en kristen tro och inte en vanlig liksom humanism av det? Och det är väl det nästan resten av jag kommer att prata om handlar om. Och då kommer jag in på Paul Tillich, som jag är väldigt inspirerad av. Han levde de där datumen till 1965. Hans viktigaste verk är väl hans Systematic Theology, som kom i tre band i fem delar under 50-talet. Även Dynamics of Faith och Courage to Be, som är liksom lite kortare böcker, de är bara på ungefär 100 sidor. De blev lite mera bestsellers. Tillich har tänkt igenom de här grejerna väldigt mycket. Tyvärr väldigt svårläst. Det ska erkännas, det är tungt. Jag somnar efter en halv sida om jag läser Tillich efter 10 på kvällen. Det är liksom så här. Det är lite som att det är föredragsanteckningar utan exempel som bara matas på. Liksom. Han har etablerat en metod som man kallar method of correlation, alltså samband kan man säga. Det här menar att det kristna trosinnehållet svarar mot människans ständiga existentiella utmaningar. Det är det som är rättfärdigandet. Det är där man kan hitta ett rättfärdigande för det kristna trosystemet. Och till exempel är hans systematiska teologi, den boken är uppdelad. De fem delarna är reason and revelation, alltså förnuft och uppenbarelse. Där ser liksom, det är också att förnuftet är liksom det existentiella villkoret då, om att förnuft i sig har bottnar ingenstans. Det kommer bara, alltså bara logiskt förnuft går bara runt i våra egna system. Vi kan inte förankra, vi kräver alltid en uppenbarelse för att liksom förankra det. Det är vad är de heter det? Essence, nej, being and God. Och existence and the Christ. Vad är det? Och sen är det med kyrka. Vad är den fjärde del? Nu kommer jag ihåg. Och sen sista är history and the kingdom of God. Det är liksom så här, han tar upp det. Det är inte så jätteviktigt i alla fall just nu. Han har då om Gud som ground of being är en av hans vad han blivit mest känd för och mest missförstådd kring, skulle jag vilja säga, är det här begreppet av Gud som ground of being. Det är inte jätteunikt egentligen. Det är ju liksom, Augustinus pratar också om Gud som varat självt, till exempel. Det finns ju även i Thomas Aquino, det är också liksom nästan alla så här som stora teologiska namn i historien som tänker så här jättedjupt, de brukar prata ungefär så här. Jag ska läsa lite vad han skriver i en från, det är från en predikan ur en bok, ur en samling som heter Shaking of the Foundations. Skriver han så här: and if that word God has no meaning for you, translate it and speak of the depth of your life, of the source of your being, of your ultimate concern, of what you take seriously. For if you know that God means death, you know much about him. He who knows about death, depth knows about God. Så han vill liksom vända på det liksom och hitta att det är djupet i. Men tyvärr, det som jag ska säga lite mycket med så här, det här konceptet med ground of being och vara själv, det är att det är oftast missförstått. Jag hör åt folk som använder det i någon sorts panenteistiskt mening. Att det är liksom mer som att Gud finns i en dimension utanför oss. Trots allt. Att det är någonting i allt som är Gud. Om vi som är här, vi är. Och därför finns det någon sorts grundgrej som gör att alltså grunddimension som vi är, ja, som är Gud. Jag förstår, alltså det är ganska svårt och det här förstår jag, för att min tolkning av det här så är inte det rätt sätt att tänka, det är inte så han menar, det är inte det som är ground of being, utan det har, nu ska jag se här, bara går igenom, ja men det kommer jag på nästa, prata lite mer, går igen lite mer, och tro som ultimate concern som Petra nämnde, yttersta angelägenheten, det är egentligen ganska mycket den lutherska definitionen av Gud där, vad det framförallt gott av, det är din Gud. Sen har han något koncept som heter the new being in Jesus as the Christ, det är liksom hur Jesus som Kristus lyckas liksom överbrygga de här existentiella klyftan hos människan. Men jag kommer då komma in, jag tror tvungen att ta den här bilden apropå det här med religiös kritik, och prata lite om oändlighet och symbol, först oändlighet, när det gäller att förstå det här konceptet med ground of being. För att oändlighet, Tillich pratar jättemycket om oändlighet, och det får ofta någon sorts så här magiskt också, övernaturligt, oändligheten, evigheten och så. Men det är inte det. Det är inget konstigt. Det är bara som att säga så här, det finns ju ett oändligt antal decimaltal mellan två heltal. Det är oändligt. Alltså det finns där. Det är som den här fabeln med sköldpaddan och haren, som man ställer upp det som att även haren kommer aldrig fatt, för man kan skapa ett oändligt antal steg på vägen, punkter som man måste passera om man formulerar på sättet. Det är det som är oändlighet. Om man tänker så här, slänger ut en fråga. Skulle människor kunna rymmas i ett ändligt universum? Du vet, vi säger liksom, astronomer och så här säger så här, men universum är oändligt. Skulle det kunna vara på något annat sätt? Skulle vi människor kunna rymmas i ett ändligt universum? Vad händer om man säger så här, om det finns en gräns? Alltså om man säger så här, tar universum slut. Vi vet, så här stort universum, här slutar det. Ja, vad finns bakom då? Vad hände då när jag frågade det? Då gjorde jag universum oändligt. Då transcenderade jag den gränsen en nivå till och gjorde universum oändligt. Vi kan transcendera, liksom, vi kan gå utanför oss själva och se på en situation oändligt. Alltså, vi hinner ju inte med oändligheten i oändlighet, så vi kommer aldrig, men hur många gånger som helst. Hur många nivåer som helst. Så vi kan ju inte rymmas. Alltså det skulle inte gå. Universum skulle inte kunna vara ändligt. För vi skulle alltid kunna fråga, vad finns ändå? Vi kan alltid fråga så här, varför är det så? Varför tycker jag det är så viktigt att prata om det här? Då kan vi fråga igen och igen och igen. Så här, varför det? Varför det? Tills man kommer till någonstans liksom grunden. Alltså det är det som är liksom bortom det oändliga. Alltså, så här, det är som ett mörker som vi aldrig kan nå. Vi kan aldrig nå hela vägen för att oändlighet är oändligt. Men det är egentligen inget konstigt med. Vi har en oändligt antal möjligheter att ta tillvara i varje situation vi befinner oss i. Men bara en liten del blir verklighet. Så det är liksom, ta ner det här att det handlar om något magiskt. Och samma är så att det här som jag sa, så här, de här idealen som man, de yttersta idealen som vi inte kan förankra någonstans, men som vi bottnar i tro. Tror ni så här, ja, men någonstans bortom den här oändligheten så är det så jag tänker att verkligheten är, eller liksom the ground of being är. Nu ska vi se. Om ni inte hänger, ni får ju fråga här också. Men vi ska
jag
se.
Ja. Jag tänker, är det inte precis det du säger, är det så det kristna språket fungerar? Men om vi tar begreppet jungfrufödelse, så är det ju, jag menar, visst, vi får gärna alltså begränsande konnotationer på något sätt. Mm. Hela poängen upplever jag är att det ska expandera mot det oändliga på något sätt. Jag menar, det är, jag tänker att det finns, ja, symboler, precis. Jag menar, det är,
ja,
det handlar ju om ett, det är, ja, på ett redigt tolkning på något, ja, sätt. Jag menar, vi har ju de här på många sätt, det ska inte förnekas förstås, besvärande orden, men de är ju sprungna ur en erfarenhet av.
Absolut. Ja. Och där kan man ju jag tror det är ju symboler, symboliskt språk. Delvis ska jag säga, mycket av de teistiska grejerna är ju lite så här protovetenskap, att man vill förklara hur liksom varför kommer det stormar och lite såna här gamla åskgudar och sånt. Men absolut det som har mera relevans i liksom det core kristet så här. Det är absolut symboler. Problemet, det är liksom när de har blivit tömda på religiös liksom mening, religiös sug. Ett väldigt bra exempel på det är ju Maria, som ju är en levande symbol i katolicismen, men en tömd symbol i protestantismen. Det skulle ju liksom inte gå att uppväcka den förmodligen. Det är otroligt svårt att uppväcka en symbol som har blivit tömt, som har blivit liksom så igen, och får, alltså, får den att funka igen, men det leder in på symboler, därför att som Jenny Tillich pratade, så är det liksom de symbolerna och myter är som liksom komplexa stora symboler, det är vårt sätt, eftersom det är oändligt långt bort att prata om the ground of being. Det är liksom, det är vi kan inte hitta några ord dit. Liksom. Det är väl så här, var Augustinus eller vad som sa så här, om du kan förklara det så är det inte Gud. Därför är det liksom sättet att prata om det här är symboler där man hämtar in saker från vårt vanliga språk och saker vi kan ta på och berättelser vi kan göra som vi menar ändå pekar liksom bortom, som vi misstänker liksom, vi känner att det liksom strävar bort. Och symbolen är också en del av det man beskriver. Skillnaden mellan ett engelska är bra, då har de ju sign och symbol, men vi har ju liksom inte riktigt det, men ett tecken, alltså ett tecken som ett sign, det är ju bara ett godtyckligt något man har kommit överens om att det här representerar liksom ja, vad det nu kan vara, liksom tre sådana här fluppar, det representerar att här finns det wifi liksom, men det har inte liksom, det kunde vara någon var som helst, men symbolen är en del av det som det representerar också, och det kan för dem som liksom använder det så. För de som det inte är, det är det som det blir ett problem. För vissa symboler är ju religiöst laddade för en del människor, men bara liksom tomma grejer, eller liksom inte alls på samma sätt för andra. Jag hittade den här lilla seriegrejen Så jag tycker förklara är otroligt bra. Jag kan läsa upp det. Så se om ni liksom grabbar poängen om det. Då säger han här så här: "Excuse me sir, would you be interested in having your moderate social views repackaged as radical statements then sold to you as designer merchandise? Would I ever? Right this way sir. We have this shirt which promotes the idea that real experience is preferable to acquisitiveness." Alltså HBR typ. That motion obvious to all people is expressed via the word unplug. Somehow in the det här är själva poängen. Somehow in the transition from an agreeable notion to a slogan, it acquires the modal sense of challenging some personal perspective, even though the general idea is uncontroversial. Jag kände liksom att det är så, alltså jag bara blev så här, ja men ja, det är så det funkar, så man tar någonting och bara man gör en symbol av det, man liksom formulerar en slogan och plötsligt är det så här, den här idén som var så här självklar, de har laddat det genom liksom den här symbolen till att liksom uttrycka någonting som man liksom någonting om den liksom yttersta verkligheten på något sätt, någonting mer. Jag vet inte om ni är riktigt superhängde med. Men på det här sättet att tänka så är det också så här att det blir inte så stor skillnad. Alltså skillnaden mellan så här, att det är så här, om det här är sekulärt och det här är religiöst och så. För tillräckligt menar jag att alla har någon ultimate concern. Alla har någon sorts föreställning med formulerat eller inte. Men det kan ju vara massa olika saker. Så att jag har ju tagit liksom några liksom andra exempel som jag skulle kunna ta på andra sätt, att andra inställningar liksom, man skulle lista andra saker där. Då kanske man liksom, det här är en Tesla. En super, jag skulle säga att det är en ganska potent symbol för en framgång, världslig framgång 2017. Du är lite mer vettig än en e-bil, den är superdyr, det är en Tesla liksom. Den är en del av din, alltså den både är en del av din framgång, liksom, ekonomiska framgång. Samtidigt ser den en symbol som pekar bortom om att liksom, min självbild. För mycket av det här är som man projicerar mot den här liksom, stor del av. Om man skulle säga alla de här orden som försvann bakom, med generositet och ärlighet, kärlek och så vidare, det handlar ju också om vad vi vill vara, eller hur? När ni listar de grejerna så handlar det ju dels om saker som ni tycker är otroligt viktiga i världen, men det handlar också om vad vill jag vara, vem vill jag vara, vad är min bild av hur jag borde vara som en människa. Och om man då så här, om man tänker så här att min yttersta tillfredsställelse i livet är att liksom nå ekonomisk framgång, så Tesla är nog rätt bra symbol för det. Det här, alltså självklart en religiös ikon. Alltså, finns det någon som tvekar på att det här egentligen är en religiös ikon? Som handlar om någon sorts klassförtryck som ska bli upphävt, och då blir det någon sorts idealsamhälle, väldigt så här eskatologiskt och så. Det där är för övrigt världens mest replikerade fotografi. Jag tog den här amerikanska flaggan och We the People, konstitutionen eller Declaration of Independence. Det är så bra exempel för någonting som kan vara så här, men det här är en bra, det är en praktisk grej, det är ett schysst land kan man tycka, det är bra liksom rättigheter och så, självklart, som många tycker. Sen finns det ju många som också är religiöst anknutna till de här symbolerna, som där de liksom verkligen säger någonting fundamentalt om mänskligheten och universum liksom. Mycket av den polariseringen i USA som vi ser politiskt idag, tror jag att har ganska mycket med den så här, hur man ser på de här grejerna. Bara de här grejerna med NFL-spelarna som knäböjer och så. För vissa är det liksom som ja, Mohammed-teckning skulle jag säga. Lite där. För de är det så pass, det är liksom religiöst landat. Och för andra är det så här, ja, men vi, det är praktiska grejer liksom. En lite modernare, det här nu kanske lite halvkontroversiellt. Regnbågsflagga, Pride. Ska jag säga också. För ur det här perspektivet som jag ser det är liksom Pride-festivalen helt självklart en religiös vallfärd. Det handlar om, man laddar den här symbolen med massor av ord, fri kärlek, bla bla, all saker som man tycker är av yttersta angelägenhet och vikt och betraktas det här som en...
Får jag bara tidigare fråga här. Nu menar du att om man utgår från Tillich föreställning om Gud som vi alltid med koncernens vår yttersta angelägenhet,
ja.
Det som är liksom det som vi kämpar hela våra liv för, så utifrån en sån gudsbild så att säga, så blir det här religiösa symbolet.
Ja. De får den funktionen. Men det som till menar är då att bara det, de symboler som verkligen pekar mot det som verkligen är ground of being, som är, alltså för vi kan ju till exempel om vi tar Che Guevara liksom, då kan man ju tänka så här, ja men liksom som marxismen eller kommunismen har ju fått, alltså att det är en religiös väckelse som har aktiv dragningskraft är ganska otvivelaktigt. Men nu så här, det senare kan man säga så här, ja men det funkar, alltså i alla fall tycker jag så liksom, historiskt så här, det funkade inte, det blev liksom skit av det. Då är det som att det som var en tro på någonting, eller om man fick sin Tesla och liksom lyckades med livet, det är den enklaste så här, men okej, man blir inte lycklig av framgång utan man kommer hela tiden kunna jaga vidare och vidare. Då var inte det när man har, om man lyckas uppnå det och det ändå inte liksom har fulfilled liksom. Det är ändå, man har satt ljuset på det, då kommer man ändå kunna fråga igen och igen. Alltså då visade det sig att det var ju en ändlig grej, det var ju inte oändligheten. För den kunde jag aldrig nå. Och då kommer alla mina existentiella behov och min ångest finnas kvar fortfarande. Och det är så man liksom kan döda symbol bland annat. Genom att man visar att det här var en ändlig sak. Du trodde att det var något som ledde till din frälsning. Men det var inte det. Då var det en avgud helt enkelt. Demon. Så att religiösa symboler, alltså i Tillichs sätt att tänka så har religiösa symboler använts, det är både gudar och avgudar så att säga. Men vi vet inte alltid vad som är sant. Men vi kan motbevisa vissa grejer liksom, om vi lyckas komma dit så att säga, lyckas sätta ljuset på det. Ja, och vad betyder det här då? För då hade vi den här listan. Och den stora frågan är så här, vad betyder, hur blir det här tro? Hur blir det här kristenhet? Och då är det ju det här med ultimate concern. Den yttersta angelägenheten. Och det som jag menar. Och att liksom, är kristnet, den kristna traditionen går ut på, det är ju att säga att min yttersta angelägenhet, vår yttersta angelägenhet symboliseras av Jesus som Kristus. Och den har ju funkat otroligt bra faktiskt. Om man tänker på det här sättet länge. Det har ju man har aldrig, den har ju inte kunnat tömmas på innehåll. Den har ju hela tiden fortsatt att funka. Ganska, i ganska hög grad ända ganska långt in i modern tid. Nu ser det lite shaky ut. Men inte skulle jag säga på grund av liksom förståelsen. Det är för att fokus har skiftat till de här grejerna. Att, liksom att förstå de här teistiska sakerna konkret. istället för att se dem som symboler för alla de här röda ord, fina orden liksom, som bland annat representeras i myten.
Thomas, har du koll på tiden?
Jag har koll på tiden, 5 minuter. Jag har inte så mycket kvar. Sabina sa att hon behövde en halvtimme, så att jag tänkte bryta där. Så att jag ska läsa upp då, det kanske blir en bra avslutning, hur i den här Honest to God som jag presenterade, så tar han ju upp så här, vad blir skillnaden då? För det är ofta man möter så här, vad är skillnaden mellan att det här är kristen, vad är det som gör det här kristet jämfört med en så här humanistisk, sekulär grej? Och jag tycker att han har skrivit det otroligt bra. Jag tror att det här är den bästa teologi som har skrivits, tycker jag. Just den här frasen. For the humanist, to believe in a religion of love is to affirm the conviction that love ought to be the last word about life and to dedicate oneself to seeing that it everywhere prevails. And such belief, of course, requires no revelation. But the Christian affirmation is not simply that love ought to be the last word about life, but that, despite all appearances, it is. It is the conviction, again, that there is nothing in the world as it is, or the world as it shall be, that can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Romarbrevet. And that takes an almost impossible amount of believing. It's frankly incredible, unless the love revealed in Jesus is indeed the nature of ultimate reality, unless he is a window through the surface of things into God. Alltså, man tror att det är så ultimate reality, ground of being, är. Visas liksom. The nature of ground, the ultimate, visas genom Jesus. Jag hade en lista på lite andra namn. Jag kan ju skita dem. Eller jag vet inte. Det är Kierkegaard, det är ju liksom nästan för det här. Bultmann då, avmytologisering. Karl Barth. Alltså det är också en sån här fel grej, så här, att det här blir någon sån här hyperliberal grej. Men alltså så här existentiellt sett, det kan ju bli, alltså rätt om jag har fel Peter, men alltså det kan ju bli någon sorts barthiansk neo-ortodoxi av det också, där man bara, nej men nu tror vi på det här och kör på det här liksom. Så det är inte, det kan bli otroligt många olika typer av teologi liksom. Lloyd Gehring, nyzeeländare, som blev utnämnd till The Last Heretic på 60-talet. Han blev liksom verkligen en sån här chattardomstol upprättad. Han har lite den här tesen, om man skriver att Christianity without God, och så här, om att det sekulära, liksom, det humanistiska tänkandet i väst har tagit upp liksom, det är där förvaltandet av gudomligheten finns idag liksom. Jag köper inte det helt. Don Cupid, Sea of Faith. Ja, han har skrivit massor på 80-talet, skapade den här rörelsen i England, så är väl en inom anglikansk icke-teistisk väckelse nästan, ska man säga. Jesus Seminar vill jag nämna. Alltså det är ingen person, men det är liksom otroligt viktig inställning och otroligt viktiga verk liksom, med den inställningen till Bibeln och bibelforskningen. Så. Tage Kurtén, om man tar i nordiska sammanhang. Professor emeritus i Åbo. Har ju debatterat hårt i sin karriär med Uppsala-gänget om de här sakerna. Spång då, som nämndes, han har ju varit väldigt bra på att nå ut, ska man säga. Och så Saving Mare om honom här, men det är liksom, han är väl, alltså de senare grejerna som han har skrivit där är mer exegetiska saker, är mer genomarbetade än liksom de här från ett rent teologiskt håll, så. Men det är bra att man liksom någon bara pushar på och försöker så. Det är väl det folk kommer säga om mig också. Så här, ja, men han är bra på att pusha på, men han är inte så genomtänkt egentligen. Peter Rawlings, nordirländare, aktiv nu liksom mycket, har så här pyrotheology som är så här att vi ska inte försöka släpa över några motsättningar och vi ska utmanas och liksom låta oss bli utmanade av motsättningarna inom kristendomen. Greta Vosper, intressant pastor i United Churches Canada som har blivit, om de har förklarat henne, unfit for practice, för att hon, hon kallar sig ateist rakt ut liksom, men vill bygga kring församlingar. Och det är väldigt, det är intressant att höra vad hon säger och jämföra, för det nordamerikanska perspektivet är annorlunda. Ja, många frågor kvar, om mera forskning och sådär. Mycket den sista som jag vill säga, så mycket pedagogisk utmaning att förklara de här grejerna. Så. Ja, och det här är också en svår grej som inte riktigt är löst, tror jag. Att det finns inte riktigt om... Det är svårt att konkurrera med, liksom, du får evigt liv i himlen när du dör, om det har varit bra. Alltså, det är väldigt svårt att hitta ett tell och ett mål, liksom. Och det är lite stor grej som saknas. Ja, slut. Tack för mig. Om ni vill veta mer om nätverket så prata med mig när som helst på någon rast. Eller gå in på vår ytterst bar särmakade begränsade hemsida eller någonting. Men ja, det var allt.
Får jag bara ställa en liten fråga där med de som det som är emot. Det som du här lite grann vänder dig emot, den här rör, eller jag upplever lite grann som att den här bilden av de troende som då är de, eller den gudsföreställning som vi har som bygger på en viss syn på jungfrufödseln, uppståndelsen och så vidare. Den bilden som vi då tänker oss, den här traditionella, den är ju som du bland annat David Tuchel har visat i sin bok till judiska folket, om att det är ju den här föreställningen om att det skulle vara en så homogen och enkel och liksom samlad föreställningsvärld. Det är ju, ja, det är ju någonting som har byggts upp i vårt land lite grann som en slags stråman föreställning om vad det är att vara kristen. Men den har ju inte varit särskilt, den har inte varit sann genom teologihistorien.
Nej, fast nu är vi nu, tänker jag. Och,
ja, ja.
Och speciellt är det ju så här, jag märkte när vi med det här nätverket jag pratade om, som är andaktiga som jag har gjort, så när jag pratade med aktiva liksom andra, så här, präster och så här inom kyrkan, så har man så här, jag fattar inte, vad är det ni vill göra? Eller David till exempel, också, han fick granska några grejer så här, jag förstår inte, vad är poängen? Så här, men när jag pratade med folk utanför så här, så har de sagt, som har lite anknytning till kyrkan men inte sagt det, så har reaktionen varit så här, oh wow, äntligen. Och liksom, jag menar, det här är ju precis det vi vill liksom ha. Det är precis de här frågorna. En kompis som är religionslärare på Södra Latin, hon bara, det är precis de här frågorna och det här tänket som mina elever liksom har och som de liksom inte vet vad de, om man får fråga eller hur man får göra liksom.
Min upplevelse är att det är väldigt etablerat, eftersom jag har varit präst i Svenska kyrkan 15 år och det är ju mycket tillitsteologi där på något sätt.
Ja, men det är, Svenska kyrkan är så här, det är så här högt i tak när man är väl där inne, men liksom, men tröskeln är så här hög och liksom dörrnocken är så här låg. Så ja, utifrån, ja, men det är hur det ser ut utifrån liksom. Så det är ett pedagogiskt problem, mycket. Det finns där och vi vill bara liksom.